We welcome you to the General Relief Society meeting.
Vi hälsar er välkomna till det allmänna mötet för hjälpreningen i Jesu Kristi kyrka av sista dagars helga. Jag heter Julie B. Beck, hjälpreningens generalpresident. Vi vill uppmärksamma vår älskade profet, president Thomas S. Monson, president Heron B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet, och president Dieter Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet, som ska tala till oss senare ikväll. Vi vill också uppmärksamma äldsterna Russell Nelson och D. Todd Christofferson i de 12 apostlarnas korum samt äldste Bruce Haven i de 70s korum. Dessa bröder verkar som rådgivande för att vägleda hjälpföreningens generalpresidentskap. Vi gläds också ikväll ha med oss systrarna Elaine Dalton, Mary Cook och Ann Dibb i unga kvinnors generalpresidentskap, liksom systrarna Cheryl Land, Margaret Lifford och Vicky Matsumori i primärföreningens generalpresidentskap. Detta är aktningsvärda och kunniga kvinnor. Vi är tacksamma för dem för det enorma arbete de gör för att ingjuta tro hos den uppväxande generationen. På förhöjningen sitter också mina kloka och dugliga rådgivare och vänner, syster Sylvia Aldred och Barbara Thompson, liksom medlemmar i hjälpföreningens generalkommitté som stöder oss så mycket i detta verk. Musiken under mötet framförs av en kör av hjälpföreningssystrar från stavar i Alpine och Highland i Utah under ledning av Mary Lee Webb och Melinda Margetts vid orgen. Kören sjunger nu "Du jordens konung kom". Efter sången uppsänds inledningsbönen av syster Anne Farnsworth i hjälpföreningens generalkommitté.
Come all that we love, peace, we pray. Our beloved Father in heaven.
Vår kära himmelske fader. Vi är så tacksamma att vi kan vara här tillsammans ikväll som systrar i hjälpföreningen. Vi är så tacksamma för vårt presidentskap, syster Beck och hennes rådgivare och allt de gör för oss. Vi är så tacksamma att vi har en levande profet här hos oss. President Thomas S. Månsson och hans rådgivare och de 12:s råd och de 70. Vi ber dig att du må vara med våra talare ikväll, att de kan ha anden med sig och att de kan säga de saker vi behöver höra. Och vi ber att våra hjärtan kan vara öppna och att vi kan följa deras råd. Vi tackar dig för denna vackra änglakör och ber att det de sjunger och psalmerna kan stärka våra vittnesbörd. Och att du må välsigna dem. Vi är tacksamma för missionärerna över hela världen. Och vi ber dig vara med dem och deras familjer. Och vi tackar dig och vi ber dig vara med dem som tjänar vårt land. Vi tackar dig för evangeliet och för återställelsen och för Joseph Smith. Vi älskar dig och din son Jesus Kristus och för hans försonande kraft. Var med oss denna kväll att vi kan bestämma oss för att bli bättre i våra liv. Och vi ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen.
It will now be my pleasure to address you.
Jag har nu nöjd att få tala till er. Efter mitt tal sjunger kören: Lär mig att följa dig. Efter sången får vi lyssna till syster Sylvia Allred, första rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap. Sedan talar syster Barbara Thompson, andra rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap. Därefter sjunger kör och församlade: Kom, låt oss nu glädjas. Våra kära systrar, vilken vacker syn ni är och hur tacksamma vi är att få vara tillsammans med er. Vi älskar och uppskattar er så mycket. Som Hjälpföreningens presidentskap har vi under året som gått haft tillfälle att besöka er runt om i världen. Vi har rådgjort med er i Tyskland, Danmark, Australien och Ghana. Vi har bett med er i Singapore, Hongkong, Indien och Sri Lanka. Vi har upplyfts och stärkts med er i Brasilien, Chile, Puerto Rico, Kanada och Förenta staterna. Vi gläder oss nu över att veta att ni går omkring och gör gott som frälsaren gjorde. Ni utför ett underbart arbete. Men trots det känner vi oss manade att säga att det finns mer att göra. Vi har sökt Herrens inspiration för att få veta hur vi ska kunna hjälpa prästerna med att bygga upp Guds rike på jorden. Det är dags för Hjälpföreningen att uppfylla sitt syfte som aldrig tidigare. För att gå framåt och uppnå det som Herren önskar måste vi klart och tydligt förstå syftet med Hjälpföreningen. Jag ska börja med att gå igenom en del av Hjälpföreningens historia för att förklara varför Hjälpföreningen grundades. Sen ska jag beskriva tre ansvarsuppgifter som varje syster i Hjälpföreningen delar. Till slut ska jag förklara hur Herren förväntar sig att vi uppfyller det gudomliga uppdrag vi fått, både på enskild nivå och på organisationsnivå. Det är omöjligt att förstå varför vi har en organisation för kvinnor i kyrkan om vi inte har någon kunskap om Jesu Kristi och evangeliums återställelse. Herren visste vilket elände som skulle drabba jorden under dessa sista dagar. Han talade till sin tjänare Joseph Smith och gav honom befallning så att tron skulle tillta på jorden, så att hans eviga förbund skulle upprättas och hans evangeliums fullhet skulle kunna förkunnas av de svaga och ringa till världens ändar. Herrens verk utförs när hans evangelium predikas för alla nationer, släkten, tungomål och folk. Och hans eviga förbund etableras genom templets förordningar. Precis som frälsaren bad Maria och Marta under Nya testamentets tid att delta i hans arbete, har kvinnorna i denna tidsutdelning fått en officiell uppmaning att delta i Herrens arbete. Från återställelsens allra första dagar har kvinnor aktivt hjälpt till att bygga upp kyrkan genom att stödja missionärsarbetet. bidra till byggnation av tempel och etablera samhällen där heliga tillsammans kunde tillbå Herren. Bildandet av hjälpföreningen 1842 samlade kvinnornas gemensamma krafter och deras särskilda uppdrag att bygga upp Herrens rike, precis som bildandet av prästadömets korum gav männen särskilda ansvar. Sedan hjälpföreningen grundades har den spridits över världen och kallas den största och med alla mått mätt den mest storartade kvinnoorganisation på jorden. Vi vet genom profeten Joseph Smith att hjälpföreningen var en viktig del av återställelsen och att en liknande organisation för kvinnor existerade i kyrkans forna tider. Profeten Joseph lärde att hjälpföreningen var gudomligt grundad, gudomligt bemyndigad, gudomligt instiftad, gudomligt förordnad av Gud i enlighet med Herrens lag, himlens lag, för att hjälpa Herren åstadkomma evigt liv för människan. Genom hjälpföreningen har kvinnorna en officiell roll i kyrkan med åtföljande stora ansvar, bland annat att tjäna i templet och undervisa om evangeliet. Vidare är hjälpföreningen till att hjälpa kvinnor plantera ett vittnesbörd om Jesus Kristus och evangeliet, stärka familjen och hemmet och sköta alla familjeplikter. Den har ansvar att ta hand om de fattigas, sjukas och nödställas behov. Men president Joseph F. Smith sade att merparten av dess arbete består i att sörja för alla kyrkans kvinnors andliga välfärd och frälsning. För att sammanfatta, syftet med hjälpförening enligt Herrens anvisningar är att organisera, undervisa och inspirera hans döttrar för att förbereda dem för det eviga livets välsignelser. Låt mig säga det här igen. Syftet med hjälpföreningen enligt Herrens anvisningar är att organisera, undervisa och inspirera hans döttrar för att förbereda dem för det eviga livets välsignelser. För att uppfylla syftet med hjälpföreningen har Herren gett varje syster i hjälpföreningen och själva organisationen i stort uppdrag att stärka sin tro, personliga rättfärdighet, 2, stärka familjen och 3, tjäna Herren och hans barn. Vart av ett av dessa ansvarsuppgifter stöder och förstärker de andra 2. När vi stärker vår tro stärks också våra familjer. När vi tjänar Herren och hans barn stärks också vår tro och förmåga att vara rättfärdiga. Dessa 3 ansvarsuppgifter är oskiljaktiga. Låt oss börja med den första uppgiften. För att göra vår del i Herrens plan måste vi stärka vår tro och personliga rättfärdighet. Medlemskap i kyrkan kräver tro, vilket vi ger näring under hela vårt liv genom stor flit, tålamod och långmodighet. I vårt gemensamma arv kan vi hämta styrka från de enastående exempel på tro som kvinnorna under kyrkans första tid visade. Dessa pionjärkvinnor drevs bort från sina hem och förföljdes på grund av sin tro. Andra överlevde bränder och översvämningar. De korsade hav, gick hundratals mil, tolererade smuts, sjukdom och svalt nästan ihjäl för att kunna hjälpa upp, bygga upp Guds rike på jorden. Många av dem begravde make, barn, föräldrar och syskon längs vägen. Men varför gjorde de detta? Det gjorde de eftersom deras tros eld brann i deras själar. Dessa enastående kvinnor eftersträvade inte fina kläder, mer fritid, större jordiska hem eller fler ägodelar. Liksom er hade de en övertygelse och ett vittnesbörd om att Jesu Kristi återställda evangelium är sant. Och Herren var i behov av att de gjorde sin del i att etablera hans rike på jorden. Deras strävan efter personlig rättfärdighet visade sig i deras dagliga ansträngningar att bli mer lika frälsade genom omvändelse, skriftstudier, bön, lydnad mot buden och genom att söka efter allt som är dygdigt, älskligt och hedrande eller berömvärt. Vårt andra ansvar är att stärka familjen. Familjen attackeras världen över och försvagas av fördärvade sedvänjer och falska läror. Därför har vi, oavsett om vi är gifta eller ensamstående, gamla eller unga, ett ansvar att försvara och efterleva sanningarna i familjen till kännagivande för världen. Första presidentskapet har rått oss. Hur värdiga och lämpliga andra krav aktiviteter det må vara, får de inte tillåtas ersätta de gudomligt tilldelade ansvar som endast föräldrar och familjer kan fullgöra på rätt sätt. Barnen som föds idag växer upp i en allt syndfullare värld. Vårt hem måste vara deras tillflykt undan allt det onda de möter dagligen. Hjälpföreningen ska vara organiserad, rustad och redo att stärka familjen. Jag lärde mig detta för många år sedan som nygift. Jag var granne med mina föräldrar när de berättade att de skulle flytta till en annan del av världen. Jag var beroende av min mors vårdande, visa uppmuntrande exempel. Nu skulle hon vara borta under en lång tid. Det här var före e-mail, faxmaskiner, mobiler och webbkameror, och det tog lång tid att skicka något per post. Dagen innan hon flyttade satt jag och grät med henne och frågade: vem ska nu vara min mor? Mamma tänkte efter noga. Och genom anden och uppenbarelsens kraft som kvinnor som hon får, sa hon: om jag aldrig kommer tillbaka, om du aldrig ser mig igen, om jag aldrig får tillfälle att lära dig något igen, så håll dig nära hjälpföreningen. Hjälpföreningen kommer att vara din mor. Mamma visste att om jag var sjuk skulle systrarna ta hand om mig, och när jag födde mina barn så skulle de vara där. Men min mors största hopp var att systrarna i hjälpföreningen skulle bli mina mäktiga andliga ledare. Jag började från den stunden att lära mig mycket av starka och trofasta kvinnor. Jag hade 3 olika kvinnor som hjälpföreningspresident i mina församlingar under åren som mina föräldrar var borta. Alta Chamberlain bad mig undervisa de andra systrarna om tidsplanering och hemskötsel, kanske för att hon insåg att jag behövde bli bättre på det. Jean Horn uppmuntrade mig att grundligt studera Mormons bok på egen hand för första gången. Norma Healy gav mig mitt första uppdrag om på konservfabriken och lärde mig mycket om tjänande. Dessa underbara kvinnor förstod syftet med hjälpföreningen. En tredje uppgift för alla kvinnor i kyrkan är att tjäna Herren och hans barn. Det är intressant att jag, medan min mor var hemifrån, verkade som primärpresident och sedan som unga kvinnors president i församlingen. Jag satt i församlingsråd och arbetade under biskopsrådets ledning. President Boyke Packer undervisade oss att det tjänande som många bröder i Aronska prästadömet utför stärker det högre prästadömet. Att på liknande sätt osjälviskt tjäna i unga kvinnor och primär är att visa hängivenhet åt hjälpföreningen. Även när vi verkar i en annan biorganisation är vi en del av hjälpföreningens systerskap. Eftersom vi aldrig lämnar hjälpföreningen är vi alltid en del av hjälpföreningens syfte och ansvar och välsignas av alla tillfällen vi får att vara exempel och trosfyllda herdar för vår faders barn. Under mina resor världen över har jag sett tusentals och åter tusentals av er som inte för närvarande är gifta eller har barn, och att ni är en enastående resurs av tro, talanger och hängivelse. Ingen har större möjlighet än er att arbeta i templet, verka som missionärer, undervisa den yngre generationen och hjälpa de förtryckta. Hjälpföreningen behöver er. Jag har också förundrats över den ungdomliga entusiasm och energi hos er som just kommit in i hjälpföreningen från unga kvinnors program. Jag har sett hur ni längtar efter att utöva ett gott inflytande i världen. Jag ser ofta framför mig hur det skulle ske med släktsforskningsarbetet till exempel, om ni spred lite av era tekniska kunskaper till äldre systrar som mig. Vi har helt enkelt inte råd att slösa bort er ungdomliga entusiasm och energi genom att ni föreslår att ni sätter er ner och tar oss äldre och mer erfarna utföra all planering, organiserande och allt arbete i hjälpföreningen. Vi kan utföra Herrens arbete på hans sätt när vi söker efter, tar emot och handlar enligt personlig uppenbarelse. Utan personlig uppenbarelse kan vi inte lyckas. Om vi följer personlig uppenbarelse kan vi inte misslyckas. Profeten Nefi lärde oss att den heliga anden visar oss allt vad vi bör göra. Enligt profetian ska Herren i de sista dagarna utgjuta sin ande över sina tjänarinnor. Detta sker när vi tillåter oss själva att stanna upp och vara stilla nog så att vi kan höra andens röst. Elsie Neal A. Maxwell lärde oss att vi för att få uppenbarelse för våra ämbeten och i vårt personliga liv måste tänka efter ordentligt. Uppenbarelse är inte en fråga om att trycka på knappar utan att anstränga oss, ofta med hjälp av fasta skriftstudier och personlig begrundan. Mest av allt kräver uppenbarelse att vi besitter en tillräcklig grad av personlig rättfärdighet, och därför kan ibland uppenbarelse komma till en rättfärdiga utan att han ber om den. President Kimball sa det för ett antal år sedan att det finns en kraft i denna organisation som ännu inte utnyttjats fullt ut för att stärka hemmen i Sion och bygga upp Guds rike. Inte heller kommer den att utnyttjas förrän både systrarna och prästadömet fångar visionen av vad hjälpföreningen verkligen är. Hjälpföreningen etablerades av Herren för att organisera, undervisa och inspirera hans döttrar så att de förbereds för det eviga livets välsignelser. Vårt syfte är att stödja kvinnorna i kyrkan, att deras personliga ansvar genom att se till att varje möte, varje lektion och varje aktivitet vi anordnar hjälper dem att stärka sin tro och personliga rättfärdighet, stärka sina familjer och tjäna Herren och hans barn. Det enda sättet att uppnå detta på är att söka efter, ta emot och handla enligt personlig uppenbarelse. Den sanna kraften i detta stora världsomspännande systerskap finns inom varje kvinna. Vi kanske tycker att vi är svaga och oviktiga, men vi delar ett ädelt arv och kan utveckla en tro som liknar den enastående och trofasta kvinnorna som gått före oss hade. Vi har en viktig roll i uppbyggandet av Guds rike och förberedelserna inför Herrens ankomst. Faktum är att Herren inte kan uträtta sitt verk utan sina döttrars hjälp. Därför förväntar sig Herren att vi ska göra mer. Han förväntar sig att vi ska uppfylla syftet med hjälpföreningen som aldrig tidigare. Jag är tacksam att jag kan vittna om sanningen i Jesu Kristi återställda evangelien och om en levande profet idag som leder hans verk. I Jesu Kristi namn. Amen.
Oh. My heart is full of joy and gratitude.
Mitt hjärta fylls av glädje och tacksamhet när jag tänker på denna unika samling kvinnor runt om i världen. Vilket privilegium det är att få höra till denna storslagna systerskap, enade i vår önskan, att stärka vår tro på Herren Jesus Kristus och bygga upp hans rike. Det är min bön att Herren må vägleda mig när jag talar till er om ett mycket heligt ämne, gudstyrkan i templet. Templen är de heligaste platserna på jorden. I templet tar vi som värdiga medlemmar i kyrkan emot de största välsignelserna vi kan sträva efter när vi ingår heliga förbund med Gud. Vi hjälper också till med att göra samma välsignelser tillgängliga för våra förfäder som dog utan att ha tagit emot frälsningens nödvändiga förrättningar. Jag vill tala om tempelbyggnadens djupa innebörd. Varför förrättningar som utförs i templet är nödvändiga för vår frälsning och hur vi kan förbereda oss för att komma till templet. Jag har sett och blivit mycket imponerad av de många uppoffringar som många medlemmar gör för att komma till templet. Låt mig berätta om en sådan uppoffring. Och 1976, när vi bodde i Costa Rica och missionspresidenten där bad min man att hjälpa till med att arrangera missionens första tempelresa. Centralamerikamissionen omfattade Costa Rica, Panama, Nicaragua och Honduras. Det närmaste templet då, det var templet i Mesa i Arizona. Resan dit tog 5 dagar enkel väg och förde oss genom 6 olika länder. Det krävde stora ekonomiska offer för de flesta som åkte. De var tvungna att sälja sin tv, sina cyklar, rullskridskor och allt annat som de kunde sälja. Vi reste i 2 obekväma bussar utan att stanna för natten. En del medlemmar använde alla sina pengar till att betala bussavgiften och hade endast kex och smör på att äta under resan. Varför är kyrkans medlemmar så villiga att glatt offra så mycket för att komma till templet? Jag har aldrig glömt hur stark anden var under de 3 dagar vi tillbringade i templet i Mesa. Jag rördes djupt av att se hur familjer omfamnade varandra med tårar strömmande ner för sina kinder efter det att de hade beseglats som en evig familj. 24 år senare invigdes templet i San Jose i Costa Rica. Många av familjerna som deltog i den första tempelresan närvarande vid samma session som jag. De hade trofast och värdigt väntat på detta heliga tillfälle. De kan nu alla resa till templet ofta eftersom ett tempel i Panama nyligen har invigts och ett tempel i Honduras har tillkännagetts. Herren har alltid bett sitt folk att bygga tempel. Herren befallde Mose: det ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. De flyttbara tabernaklerna de byggde var den centrala platsen för Israels gudstyrkan under pilgrimsfärden till det förlovade landet. Herren uppenbarade dess mönster och form för Mose. Det skulle vara Herrens heliga hus. Senare byggde kung Salomo templet i Jerusalem och använde det bästa byggnadsmaterial som då fanns att få tag på. Under sin jordiska verksamhet ansåg Herren att templet var en helig plats och lärde folket att visa vördnad inför det. Nefiterna byggde också tempel till Herren på den amerikanska kontinenten. De hade samlats runt templet när Kristus visade sig för dem efter sin uppståndelse. Strax efter det att kyrkan organiserades i denna tidsutdelning befallde Herren de heliga att bygga ett tempel åt honom. Organisera er, förbered allt som behövs och upprätta ett hus. Ett hus för bön, ett hus för fasta, ett hus för tro, ett hus för lärdom, ett hus för härlighet, ett ordningens hus, ett Guds hus. Därför byggde de heliga tempel i Kirtland under stora uppoffringar. I detta heliga tempel återställdes viktiga prästerens nycklar och frälsaren visade sig. För närvarande finns det 128 verksamma tempel runt om i världen och många fler håller på att byggas. Vi har fått instruktioner att bygga tempel så att heliga förrättningar kan utföras för både levande och döda. Dessa förrättningar omfattar förberedande förrättningar, begåvningar, vigslar, beseglingar, dop och dop för de döda och ordinationer. De förberedande förrättningarna ger oss specifika, ögonblickliga och framtida välsignelser. Begåvningen omfattar heliga förbund. Genom den får vi bland annat undervisning, kraft från höjden och löfte om välsignelser om vi är trofasta de förbund vi ingår. President Brigham Young beskrev begåvningen på följande sätt. Er begåvning är att erhålla alla de förordningar i Herrens hus som är nödvändiga för er sedan ni har tagit avsked från detta liv för att göra det möjligt för er att vandra tillbaka till Faderns närhet och erhålla er eviga upphöjelse. De beseglande förrättningar som tempelvigseln förenar familjer för evigt. De förbund vi ingår i samman med varje förrättning i templet berättigar oss till inträde i Guds närhet. Dessa förbund höjer oss över vår egen krafts och vårt eget perspektivs begränsningar. Vi ingår förbund för att visa vår hängivenhet mot att bygga upp Guds rike. Vi blir ett förbundsfolk när vi ingår förbund med Gud. Alla utlovade välsignelser blir våra när vi trofast håller dessa förbund. Templet är ett hus för lärdom. Mycket av det som vi lär oss i templet är symboliskt och förklaras av anden. Det innebär att vi undervisas från höjden. Templets förbund och förrättningar är en mäktig symbol för Kristus och hans försoning. Vi får alla samma undervisning, men vår insikt om innebörden om förrättningarna och förbunden ökar. Allt eftersom vi återvänder till templet ofta för att lära oss mer och begrunda de eviga sanningar som lärs ut. Gudstyrkan i templet ger oss tillfälle att tjäna de döda genom att utföra ställföreträdande förrättningar för dem. Släktforskningen kan utföras av vem som helst utanför templets väggar. Men de heliga förrättningar som våra avlidna släktingar behöver för sin upphöjelse kan bara utföras i templet. Templet är Herrens hus. Han avgör hur det får användas, förrättningarna som ska ges och även de normer vi måste följa för att få komma till templet och dyrka Gud. Herren sa det till Mose, ta av dig skorna, tumma platsen där du står är helig mark. I Saltaren står det, vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Hans hus är heligt och inget orent får komma in i det. Herren har gett biskopen och stadspresidenten ansvaret att bedöma värdigheten hos dem som vill få en rekommendation så att de kan komma in i hans heliga hus. Vi måste vara fullständigt ärliga mot vår biskop och vår stadspresident när de intervjuar oss innan de ger oss en tempelrekommendation. Gåvan vi lägger på altaret är ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande. Personlig värdighet är ett nödvändigt krav för att vi ska kunna få njuta av templets välsignelser. Vi förbereder oss genom att lyda buden och sträva efter att göra Guds vilja. För dem av er som inte har tillfälle att komma till templet, börja förbereda er idag för att gå dit så att ni kan vara redo och värdiga när tillfället kommer. När vi går till templet så släpper vi alla tankar och känslor i vårt sinne och hjärta som inte är i harmoni med de heliga erfarenheter vi får i templet. Vi klär oss också anständigt, lämpligt och värdigt sätt. Vår klädsel och vårt utseende under det här heliga tillfället visar vår vördnad och respekt för Herren och hans hus. Väl inne i templet byter vi om till vita kläder, vilka symboliserar renhet. Sen är vi redo att vördnadsfullt och stilla dyrkar Gud i templet. Denna eviga välsignelse är tillgänglig för alla som är värdiga att ta emot den. Vad kan kyrkans kvinnor göra för att de ska ha rätt till templets välsignelser? Inom sina profeter har Herren bett dem som ännu inte tagit emot templets välsignelser att göra allt de kan för att bli värdiga dem. Han ber dem som redan har tagit emot välsignelserna att återvända så ofta som möjligt för att återigen kunna njuta av upplevelsen och öka sin insikt om hans eviga plan. Må vi vara värdiga en giltig tempelrekommendation. Må vi gå till templet för att besegla som en evig familj. Må vi återvända till templet så ofta vi kan. Må vi ge våra avlidna släktingar möjligheten att kunna ta emot upphöjelsens förrättningar. Må vi njuta av den andliga styrka och uppenbarelse vi får när vi går till templet regelbundet. Må vi vara trofasta och ingå och hålla templets förbund så att vi kan njuta av försoningens yttersta välsignelser. Jag vittnar för er om att templen är heliga platser. De är en källa till andlig kraft och styrka. De är en plats för uppenbarelse. De är Herrens hus. I vår frälsares och återlösares Jesu Kristi heliga namn. Amen.
My dear sisters, how blessed.
Mina kära systrar, vi är så välsignade. Vi är inte bara medlemmar i Jesu Kristi kyrka sista dagars heliga, utan vi är också medlemmar i Hjälpföreningen, Herrens organisation för kvinnor. Hjälpföreningen är ett bevis på att Gud älskar sina döttrar. Känner ni inte glädje i era hjärtan när ni tänker på Hjälpföreningens historia och minns dess härliga början? Den 17 mars 1842, under Hjälpföreningens första möte, sade profeten Joseph Smith att kyrkan var aldrig fullständigt organiserad förrän kvinnorna sålunda hade organiserats. Sedan organiserade han kvinnorna under prästadömet efter prästadömets mönster. Den lilla mångskiftande grupp kvinnor som var närvarande vid detta första hjälpföreningsmöte var hängivna kvinnor som liknar hjälpföreningens medlemmar idag. Det var unga kvinnor och äldre kvinnor. Utbildade kvinnor och kvinnor utan någon skolgång. Det var gifta kvinnor, mödrar och ensamstående kvinnor. Det var välbärgade kvinnor och några som var mycket fattiga. De älskade alla varandra och de älskade Herren och ville hjälpa. Då vi minns vad systrarna i Hjälpföreningen gjorde förr i tiden kan vi bättre förstå och vägledas idag. Under det första hjälpföreningsmötet bad Joseph Smith systrarna att hjälpa bröderna att tillgodose de fattigas behov, att söka efter tillfällen att utföra kärleksverk och att tillmötesgå deras behov. Vidare uppmuntrade han dem att handla enligt de känslor som Gud har inplantat i deras själar. Systrarna tog till sig denna uppmaning och blev en förening som hängav sig åt att betjäna de fattiga och behövande. Syster Emma Smith sa, vi ska göra någonting extraordinärt. När en båt fastnat i forsen med många mormoner ombord ska vi se det som ett högt rop på hjälp. Vi förväntar oss ovanliga händelser och enträgna rop. I kyrkans tidiga dagar hjälpte kyrkans systrar till på många sätt när de gick från hem till hem. Systrarna gjorde det som vi idag kallar för besöksverksamhet. De gick runt och besökte alla. De tog hand om andras behov och såg till att alla hade mat, kläder och husrum samt hjälpte till med det som behövdes. Om en syster kunde dela med sig av något gav hon det till de besökande systrarna. Om hon behövde något fick hon det av systrarna. Låt oss hänge oss åt Hjälpföreningen som president Boyd K. Packer rådde oss. Tjänande Hjälpföreningen förstorar och helgar varje individuell syster. När ni ägnar er åt Hjälpföreningen och organiserar den samt får den att fungera och deltar i detta, Upprätthåller ni den grund som kommer att välsigna varje kvinna som kommer inom dess inflytande? Precis som Emma Smith beskrev med båt som fastnat i forsen där personerna ombord behövde hjälp, så kan vi jämföra det med vår tid när vi ser en granne som är sjuk, ett barn som behöver undervisning, en tonåring som behöver en vän eller en familj som förlorat sin inkomst och behöver hjälp att komma på fötter igen. Vi hör talas om katastrofer, stormar eller personliga tragedier som drabbar våra systrar överallt. Vi behöver inte leta efter saker att göra eller värdiga saker att kämpa för. Kom ihåg att oftast finns behoven av hjälp i vårt eget hem, grannskap eller samhälle. Ett vänligt uppmuntrande ord, ett litet tackbrev, ett telefonsamtal, ett kärleksfullt leende, en hjälpande hand eller en påminnelse om att Gud älskar oss är oftast vad som behövs mest. Vi kan lyfta och välsigna andra på så många sätt. Hjälpföreningar är inte bara en klass på söndagen. Det är inte bara en plats att gå till om vi inte undervisar i primär eller unga kvinnor. Det är Herrens organisation för kvinnor. Att få delta i hjälpföreningen är en del av vårt underbara arv och vår välsignelse som kvinnor i Herrens kyrka. Under de första hjälpföreningsmötena gav Joseph Smith systrarna rådet att de skulle undervisa varandra om Jesu Kristi evangelium. Han sa, kvinnliga hjälpföreningar är inte enbart till att hjälpa de fattiga utan också för att rädda själar. Han sa det vidare, jag vrider nu om nyckeln för er i Guds namn och denna förening ska nu glädjas och kunskap och intelligens ska flöda ner från och med denna tidpunkt. Jag älskar detta uttalande. Det påminner mig om att glädjas åt de välsignelser Gud gett denna kyrkas kvinnor. Hjälpföreningens kvinnor har alltid strävat efter att lära sig mer och utvecklas. Vi vet att Guds härlighet är intelligens. I en uppenbarelse 1830 som gavs genom profeten Joseph Smith till hans hustru Emma Smith förkunnade Herren att hon skulle förklara skrifterna och förmana kyrkan allt eftersom det ska givas dig genom min ande. Det var inte bara Emma som uppmanades att göra detta, utan Josef klargjorde att alla systrar borde söka efter denna gåva. Kvinnorna undervisade om Jesu Kristi evangelium och följde frälsaren i ord och handling. Systrarna gav varandra näring genom Guds goda ord. En del kvinnor har uttryckt att det är skrämmande att undervisa en klass eller tala inför en grupp. Jag kan intyga att jag av egen erfarenhet vet att det kan vara ganska skrämmande. Låt oss minnas vad Eliza R. Snow sa till sin brorsdotter som hade ombetts att tala inför en grupp. När brorsdottern ställde sig upp stelnade hon till av rädsla och fick inte fram ett ljud. Till slut satt hon sig bara ner. Eliza rådde henne mjukt och stilla. Det är ingen fara. Men nästa gång någon ber dig att tala, försök att ha något att säga. Vi kommer att ha något att säga när vi förbereder oss enligt Herrens direktiv. Han säger att vi ska predika hans evangelium genom anden. Och därför förstår den som predikar och den som tar emot varandra. Och båda blir uppbyggda och gläds med varandra. När vi förbereder oss noga med hjälp av skrifterna och material som godkänns av kyrkan och ber Herren om hjälp, så ger han oss den heliga andens outsägliga gåva. Och vi kommer att veta vad vi ska säga så att alla kan bli uppbyggda. Under ett underbart hjälpföreningsmöte nedtecknade Eliza R. Snow i protokollet att nästan alla närvarande stod upp och talade. Och Herrens ande uppfriskade varje hjärta som om det var en renande ström. Vi hoppas att våra systrar idag känner sig närda, uppbyggda och uppfriskade varje gång de närvarar vid en söndagslektion, går ut som besökslärare, deltar i en aktivitet eller utför tjänande. Nu mer än någonsin behöver vi kvinnor som tar ansvar och är starka. Vi behöver kvinnor som starkt, trofast och oförskräckt förkunnar sanningen. Vi behöver kvinnor som är ett rättfärdigt exempel. Vi behöver kvinnor som verkar med iver för en god sak. Vi behöver leva på ett sådant sätt att våra liv vittnar om att vi älskar vår himmelske fader och vår frälsare Jesus Kristus. Och att vi vill göra det de ber oss göra. Vi behöver rädda allt det finaste djupast inne i oss. Så att vi som Guds döttrar kan göra vår del i att bygga upp Guds rike. Vi kommer att få hjälp att göra det. Som Joseph Smith sa det, om ni lever upp till era privilegier kan änglarna inte förhindras från att vara i ert sällskap. Låt oss bära varandras bördor, sörja med den som sörjer, trösta den som står i behov av tröst och på så sätt hålla de förbund vi ingått. Vi är rikligen välsignade. Frälsaren är överhuvud för denna kyrka. Vi leds av levande profeter, siar och uppenbarare. Vi har de heliga skrifterna som vi kan läsa, studera och finna personliga svar i. Vi har heliga tempel runt om i världen där vi kan ta emot de förrättningar som krävs för att vi ska kunna återvända till vår himmelske fader. Och vi har varandra till hjälp. Jag ser Guds bild inpräntad i era goda ansikten när jag besöker platser runt om i världen. Jag har hört talas om era goda gärningar och fantastiska hängivenhet. Jag ser Kristi ljus i era ögon. Jag vet att vi, som Emma uppmanade, kan göra extraordinära saker idag. Vi kan vara en rättfärdig armé av kvinnor, beväpnade med kärlek, medkänsla, vänlighet, tjänande och tro. Vi kan vara en mäktig kraft i det godas tjänst i denna värld. Då kan vi vara det som president Packer beskriver. Hjälpföreningen kan liknas vid en tillflyktsort, en plats för säkerhet och skydd. Ni kommer att vara säkra i den. Den omsluter varje syster som en skyddande vall. Vi måste ha denna plats för säkerhet och skydd. Är det inte underbart att få tillhöra hjälpföreningen? Genom att minnas vad dessa ädla kvinnor gjorde förr i tiden får vi vägledning idag och i framtiden. Jag vittnar om att Gud, vår himmelske fader och hans son Jesus Kristus lever och älskar oss. Jag vittnar om att vi leds av en Guds profet. Jag vittnar om att när vi håller våra förbund får vi omätbara välsignelser. I Jesu Kristi namn. Amen.
Now let us pray.
beautiful.
Vackert. Tack. Vi vill uttrycka vårt innerliga uppskattning för alla som har deltagit ikväll. Vi har nu förmånen att få lyssna på president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet. Efter president Uchtdorfs tal avslutas mötet med att kören sjunger och fröjda dig du jord. Avslutningsbönen uppsänds av syster Jana B. Staples i Hjälpföreningens generalkommitté, president Uchtdorf.
My dear sisters, it's just wonderful to be with you.
Mina kära systrar, det är underbart att vara med er. Jag är tacksam för detta tillfälle att tala till kyrkans kvinnor som samlats i alla delar av världen. Vi är speciellt glada ikväll att ha med oss presidenten Monson och Eyring. Kören, vilken underbar kör, har vidrört våra hjärtan. Vi har inspirerats av talen från syster Thompson, Allred och syster Beck. Ett framstående presidentskap i en underbar organisation. Ja, Hjälpföreningen i Jesu Kristi kyrka sista dagars heliga. Sen jag fick veta att jag skulle vara med här idag har jag tänkt på de många kvinnor som format mitt liv. Min underbara hustru Harriet, min mor, min svärmor, min syster, min dotter, min svärdotter och många, många vänner. I hela mitt liv har jag omgetts av kvinnor som inspirerat, undervisat och uppmuntrat mig. Jag är den jag är idag, till stor del tack vare dessa enastående kvinnor. Varje gång jag träffar kyrkans systrar känner jag att jag är mitt ibland framstående själar. Jag är tacksam att vara här. Tacksam för era talanger, ert tjänande, men mest av allt är jag tacksam för det ni är, oskattbara döttrar till vår himmelske fader av oändligt värde. Det är väl ingen överraskning, men skillnaderna mellan män och kvinnor kan vara mycket slående, fysiskt, mentalt och känslomässigt. Jag kanske kan bäst illustrera det här genom det sätt på vilket min fru och jag lagar mat. När Harriet lagar mat blir det ett mästerverk. Hennes kokkonst är lika varierad som världen. Hon lagar ofta mat från de länder vi besökt. Hennes traktering är fantastisk. Maten är ofta så vacker faktiskt att det känns nästan brottsligt att äta den. Lika mycket en fest för ögat som för gommen. Men hur perfekt allt den är, ser ut och smakar, så ber Harriet alltid om ursäkt för något som hon inte är nöjd med. Jag har nog haft i för mycket ingefära, säger hon. Eller nästa gång ska jag kanske använda lite mer curry och ett lagerblad till. Som kontrast till detta kan jag berätta hur jag lagar mat. Inför det här talet bad jag Harriet berätta vilken mat jag lagar bäst. Hennes svar: stekta ägg med hel gula. Men det är inte allt. Jag har en specialitet som kallas knusperchen. Namnet kanske låter som en delikatess på en fin restaurang. Jag ska berätta hur den tillagas. Man skär franskbröd i tunna skivor och rostar det två gånger. Det är receptet. Så med mina stekta ägg, även när de är flottiga, och knusprechen, även om de är brända, när jag lagar mat känner jag mig ganska heroisk. Den här kontrasten mellan min hustru och mig är kanske lite överdriven, men illustrerar något som går utöver matlagning. För mig verkar det som om våra härliga systrar ibland undervärderar sin förmåga. De inriktar sig på det som saknas eller är ofullkomligt istället för på det som åstadkoms och vilka de verkligen är. Du kanske ser det här draget hos någon som du känner mycket väl. Den goda nyheten är att detta också belyser en god egenskap, en inre önskan att behaga Herren efter bästa förmåga. Olyckligtvis kan den också leda till frustration, utbrändhet och olycka. Idag vill jag tala till alla som någonsin känt sig otillräckliga, modfällda eller trötta. Kort sagt, jag vill tala till oss alla. Jag ber också att den heliga anden ska förstärka mina ord och ge dem ytterligare mening, insikt och inspiration. Vi vet att det ibland kan vara svårt att hålla huvudet över vattenytan. Ja, i en värld av utmaningar, svårigheter och checklistor kan det ibland tyckas nästan omöjligt att undvika att överväldigas av känslor av lidande och sorg. Jag menar inte att vi helt enkelt kan slå av en kontakt och hejda de negativa känslor som tynger oss. Det här är inget pep-talk eller något försök att uppmuntra de som sjunker i kvicksand att istället låtsas att de kopplar av på en badstrand. Jag inser att det i vars och ens liv finns verkliga svårigheter. Jag vet att det finns hjärtan här ikväll med djupa sorger. Andra kämpar mot rädsla som oroar själen. För vissa är ensamheten deras hemliga prövning. Det här är inga småsaker, inga obetydliga saker. Men jag vill tala om två principer som kan hjälpa oss finna vägen till frid, hopp och glädje, också i tider av prövningar och lidande. Jag vill tala om Guds glädje och hur var och en av oss kan smaka den trots de bördor som tynger oss. Låt mig först ställa en fråga. Vilket tror du är den största glädje som är möjlig? För mig är svaret på frågan Guds glädje. Och det leder till nästa fråga. Vad är vår himmelske faders glädje? Det är kanske omöjligt att besvara frågan, för hans vägar är inte våra vägar. Så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är Guds vägar högre än våra vägar och hans tankar högre än våra tankar. Fastän vi inte vet vad allting betyder, så vet vi att Gud älskar sina barn. För han har sagt, se, detta är mitt verk och min härlighet, att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Vår himmelske fader kan uppnå dessa två stora mål, odödlighet och evigt liv för människan, eftersom han är skapelsens och medkänslans Gud. Att skapa och att ha medkänsla är två mål som bidrar till vår himmelske faders fullkomliga glädje. Att skapa och att ha medkänsla är två saker som vi, som hans andebarn, kan och bör efterlikna. Först skapelseverket. Önskan att skapa är kanske människosjälens djupaste längtan. Oavsett talanger, utbildning, bakgrund och förmåga har vi alla en inneboende önskan att skapa något som inte funnits tidigare. Alla kan skapa. Man behöver varken pengar, ställning eller inflytande för att skapa något vackert eller av bestående värde. Skapande skänker djup tillfredsställelse och självförverkligande. Vi utvecklar oss själva och andra när vi tar oorganiserad materia i händerna och formar den till något vackert. Och då talar jag inte om att städa tonåringarnas rum. Du kanske säger, jag är inte den skapande typen. När jag sjunger missar jag mig en halvton upp eller ner. Jag kan inte dra ett streck utan linjal. Och det bröd jag bakar duger bara till brevpress eller dörrstopp. Om du känner det så kom ihåg att du är en andlig dotter till den mest kreativa varelsen i universum. Är det inte märkligt att tänka på att själva vår ande skapats av en ändlöst skapande och evigt medkännande Gud? Tänk på saken. Din andekropp är ett mästerverk skapad med skönhet, funktion och förmåga bortom vår fantasi. Men i vilket syfte skapades vi? Vi skapades med avsikten och möjligheten till att uppleva glädjens fullhet. Vår födslorätt och avsikten med vår stora resa här på jorden är att söka och uppleva evig glädje. Ett av sätten att finna detta är att skapa. Om du är mor, är du Guds medhjälpare i hans skapelseverk. Inte bara genom att ge dina barn fysiska kroppar, utan också genom att undervisa och vårda dem. Om du inte är mor, så ska de skapande talanger du utvecklar förbereda dig för den dagen i det här livet eller nästa. Du kanske tänker att du inga talanger har, men så är det inte. För alla har vi talanger och gåvor, varenda en. Kreativiteten går långt utöver gränserna som sätts av målarduk eller papper och kräver varken pensel, penna eller pianotangenter. Skapande betyder att frambringa något som inte fanns innan. Prunkande trädgårdar, harmoniska hem, familjeminnen, flödande skratt. Det du skapar behöver inte vara fullkomligt. Om äggen är flottiga eller brödet bränns, låt inte rädslan för misslyckande slå ner modet. Låt inte kritiska röster förlama dig. Vare sig rösten kommer utifrån eller inifrån. Om du ändå känner dig oförmögen att skapa, börja i liten skala. Försök se hur många leenden du kan skapa. Skriv ett uppskattande brev. Lär något nytt. Välj en plats och försköna den. För nära 1,5 sekel sedan talade president Brigham Young till sin tids heliga. Det finns ett stort verk för de heliga att utföra, sa han. Gå framåt och förbättra och försköna allt omkring er. Odla jorden och förädla ert sinne. Bygg städer, pryd era boningar, skapa trädgårdar, fruktträdgårdar och vingårdar. Och gör jorden så behaglig att ni, när ni ser på den, kan göra det med välbehag. Och att änglar kan glädjas åt att komma och besöka era vackra platser. Sök under tiden pryda ert sinne med allt Kristi andes välbehag. Slutcitat. Ju mer vi litar på anden, desto större är vår förmåga att skapa. Det är vår möjlighet i det här livet och vår bestämmelse i det tillkommande. Systrar, förtrösta på anden. När vi tar vårt dagliga livs normala möjligheter och skapar något vackert och nyttigt, förbättrar vi inte bara världen omkring oss, utan också världen inom oss. Att ha medkänsla är ett annat av vår himmelska faders stora verk och en grundläggande del av vilka vi är som ett folk i den här tiden. Vi är befallda att hjälpa de svaga, lyfta upp händerna som hänger ner och styrka de matta knäna. Kristi lärjungar i alla världens tidsåldrar har kännetecknats av sin medkänsla. De som följer frälsaren sörjer med de som sörjer och tröstar de som står i behov av tröst. När vi sträcker ut handen för att välsigna andras liv, välsignas också vårt eget. Tjänande och uppoffringar öppnar himlens fönster så att välsignelser kan utgjutas över oss. Ja, vår älskade himmelske fader ler mot dem som tar hand om de minsta av hans barn. När vi lyfter upp andra kommer vi lite högre själva. President Spencer W. Kimball lärde, ju mer vi tjänar vår nästa på rätt sätt, desto mer substans ges våra egna själar. President Gordon B. Hinckley trodde på tjänandets helande kraft. Efter hans hustrus död var han ett stort föredöme för kyrkan genom sitt sätt att fördjupa sig i sitt arbete och tjäna andra. Det sägs att president Hinckley sa till en kvinna som nyligen hade mist sin man: arbete botar din sorg. Tjäna andra. Detta är djupt kända ord. När vi förlorar oss själva i att tjäna andra upptäcker vi vårt eget liv och vår egen lycka. President Lorenzo Snow uttryckte en liknande tanke. När du känner dig lite nere, se dig om och hitta någon som har det värre än du själv. Gå till honom och ta reda på vad som bekymrar honom. Försök sedan hjälpa honom med den visdom som Herren ger dig. Och snart ser du hur ditt eget svårmod är borta. Du känner att Herrens ande är med dig och allt blir ljusare. Slutcitat. I dagens värld av poppsykologi, skräp-tv och må bra böcker för självhjälp verkar det här rådet kanske motsägelsefullt. Vi får ibland höra att svaret på våra problem är att se inom oss, skämma bort oss själva, spendera först och betala senare, tillfredsställa oss själva även på andras bekostnad. Det finns ju tillfällen när det är rätt att först se till sina egna behov. Men i det långa loppet leder detta inte till varaktig glädje. Jag tror att kyrkans kvinnor, oavsett ålder eller civilstånd, bäst kan förstå och tillämpa James Barrys ord. Han var författare till Peter Pan. De som skänker solsken åt andra kan inte hålla det från sig själva. Ofta har jag bevittnat små handlingar av godhet och medkänsla av ädla kvinnor som sträcker sig ut i osjälvisk kärlek. Mitt hjärta sväller när jag hör berättelser om kyrkans systrar, hur de skyndar till behövandes hjälp. Det finns de i kyrkan, både män och kvinnor, som undrar hur de kan bidra till riket. Ibland undrar kvinnor som är ensamstående, skilda eller änkor om det finns en plats för dem. Varje syster i kyrkan är av stor betydelse, inte bara för vår himmelske fader utan också för byggandet av Guds rike. Det finns alltid ett stort arbete att göra. Förra året vid det här mötet lärde vår älskade president Monson att ni är omgivna av tillfällen att tjäna. Ofta är det små saker som lyfter och välsignar andra. Systrar, se er omkring. Där på sakramentsmötet sitter en ung mor med många barn. Erbjud dig att sitta hos henne och hjälpa till. Där i ditt grannskap finns en ung man som verkar nedstämd. Tala om för honom att du tycker om hans sällskap, att du känner hans godhet. Uppriktiga ord av uppmuntran kräver bara ett kärleksfullt hjärta, men kan få evig inverkan på människors liv omkring dig. Ni underbara systrar tjänar andra av skäl som är viktigare än personliga fördelar. I detta liknande frälsaren som, fastän han var kung, inte sökte någon ställning, inte heller brydde han sig om, ifall andra la märke till honom. Han brydde sig inte om att tävla med andra. Han tänkte alltid på att hjälpa andra. Han undervisade, botade, samtalade och lyssnade på andra. Han visste att storhet hade föga att göra med yttre tecken på framgång och ställning. Han levde och lärde enligt maximen: den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Till sist kan kanske alla de böner vi uppsänder bidra till vår lycka. Men alla de böner vi besvarar kan betyda ännu mer. Låt oss öppna ögonen och se det nedtyngda hjärtat, lägga märke till ensamhet och förtvivlan. Låt oss känna de tysta bönerna från människor omkring oss och låt oss vara redskap i Herrens hand till att besvara dessa böner. Mina kära systrar, min tro är enkel. Jag tror att om ni är trofasta och hängivna i att hålla Guds bud, ska allt samverka till ett bästa. Jag tror att om ni försjunker i faderns verk och skapar skönhet och har medkänsla, så omsluter han er med sin kärleks armar. Då ersätts modfälldhet, otillräcklighet och trötthet av ett liv med innehåll, nåd och självförverkligande. Som vår himmelske faders döttrar är glädje er arvedel. Ni är utvalda döttrar till vår himmelske fader. Ni gör världen till en bättre plats genom ett medkännande och tjänande. Som Guds döttrar är glädje er arvedel. Ni gör världen till en bättre plats genom det ni skapar. Ni är en stor kraft i det godas tjänst. Ni gör världen till en bättre plats. Upp med hakan, gå rakt. Gud älskar er, vi älskar och beundrar er. Om detta vittnar jag, och jag ger er min välsignelse som en Herrens apostel. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thanks and see that joy on earth. Our dear Father in heaven,
vår kära himmelske fader, vi kommer inför dig denna kväll och i slutet av det här fantastiska hjälpningsmötet i vår bön. Vi är så tacksamma för de som har talat till oss idag och för att vi har kunnat få lära oss och få vetskap denna kväll. Vi är tacksamma för att vi har kunnat få vägledning så att vi kan göra din vilja. Vi ber att vi ska kunna komma ihåg det som vi har lärt oss. Att vi som kvinnor kan lämna detta möte fulla av hopp med kraft att fortsätta. Välsigna oss när vi kommer att gå ifrån det här mötet så att vi kan bli välsignade i våra hem och att vi må vittna ofta om det som vi har kunnat få lära oss idag och det som andan har burit vittnesbörd om. Vi älskar dig, Fader, och vi säger detta med tacksamma hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen.